En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkomna till filmpodden Håller den, där vi tittar på filmer som vi minns som bra och kollar om den håller. Jag heter Erik Broström och här har vi Ola Aurell.
A champion!
Och vi, Fanny Agazzi kan inte vara här idag och inte heller Martin Sonneby som ni hör eftersom han brukar prata. Men vi har minst lika bra Sonneby med oss, det är Tind.
Hej!
Välkommen!
Igen. Tack!
Vi har sett Ivanhoe från 1982 med Anthony Edwards, Olivia Hussey, Sam Neill,
James Mason
och många, många andra som var småkända förr, skulle man kunna säga.
Brittisk ensemblefilm nästan.
Ja, det är väl nästan bara britter, tror jag. Ja. Kan det vara någonting annat? Vad har du för hur ramlade du på den här första gången, Ola?
Alltså, det minns jag inte. Detta är ju en så klassisk svensk traditionsfilm. Ja. Och jag kan inte placera när jag såg den första gången faktiskt.
Nej, hur många gånger har du sett den?
Jag tror att jag, precis som många andra, har sett brottstycken väldigt ofta. Men sällan sett hela, för att man kommer på det är ju Ivanhoe, den började för 30 minuter sedan. Ja. Och sådär.
Det känns som att det här är en film som flest har sett med huvudvärk.
Alltså jag kommer inte ihåg att jag har sett hela filmen.
Nej.
Jag känner bara igen lite. Ja, typ så som att det har gått 30 minuter. Eller man hoppar in 5 minuter eller gör något annat under tiden. Typ.
Ja. Den är ganska lång.
Den är 2,5 timme.
Ja,
men den känns längre.
Ja, det känns lite som att det skulle kunna vara en miniserie. Liksom.
Ja.
Och det är väl också så att när den slutade visas på SVT så köptes den över av Trean och visades med reklam. Så då måste den ha varit åtminstone 3 timmar.
Minst.
Ja.
Det känns ju lite som att den är klippt. Så. Vissa klipp är ju också som ungefär som att det har varit reklampaus.
Ja. Även det är en tv-film.
Det är så. Ja. Ja, det måste vara så.
Ja. Den här är inte ihågkommen någonstans förutom i Sverige. Det är ju typ här som den har etsat sig fast och blivit en nyårstradition. Och jag tror att den har flytit lite genom tiderna. Ibland så visades den under mellandagarna. Men vår generation har nästan alltid varit en nyårsdagstradition.
Ja.
Därav huvudvärken hos så många. Men det finns ju till och med, Sam Neill har ju till och med, han brukar uttala sig om den här filmen.
Mm.
Och säga det att han har sagt att jag tycker att svenskarna verkar vara ett oerhört vettigt folk. Förutom kring jul och nyår då de verkar bli fullkomligt galna.
Ja, vad skönt att han kan säga så.
Ja, och han har själv sagt att det här är ju inte det största ögonblicket i min filmhistoria. Och han har väl också sagt att jag kan cringea lite över några stunder av överspel.
Ja, men det förstår man ju också. Sen behöver han ju inte sänka hela filmen som helhet för det. Den har ju både svagheter och kvaliteter, tycker jag.
Ja, verkligen. Men du sa att du har inte något minne av att du har sett hela.
Alltså jag har inget minne. Jag bara känner igen att liksom, det här har man väl sett lite av. Men jag var verkligen som att jag såg den för första gången.
Ja, ja.
Och jag tycker den börjar typ ganska bra.
Ja.
Eller så här, jag tycker ändå det var liksom dialoger och så här, hela upplägget kändes ganska naturligt.
Ja.
Liksom de samlas på den här platsen för den här, vad det heter, riddarkamp eller vad man ska säga. Och liksom man introduceras till alla de här. Men liksom det blev bara värre och värre kände jag.
Den har ju, det känns som att den här har tre akter.
Precis.
Och det är väldigt, det är tydligt, väldigt tydliga tre akter som har väldigt lite med varandra att göra, som har väldigt olika teman.
Och olika tempo. Ja. Alltså det känns som att sista biten är bara så, nu måste vi avsluta den här filmen. Lite så.
Ja, det går väldigt fort. Ja. Men det är allting från häxbränneri och judisk förföljelse till ärofyllda turnerspel och stora strider och Robin Hood också.
Ja, ja.
Man har inte behövt stoppa in Robin Hood känner jag egentligen. Men jag,
Det hade de absolut inte behövt. Jag tycker att det sitter ihop bättre än vad ni tycker.
Nej, men, och jag ska säga så att det här är en kär gammal... Det var ju min idé att vi skulle se den här. Och jag har sett den här otaliga gånger för att vi bandade den här på VHS. Så det här är en sån här film som jag kanske har sett flest gånger av alla filmer. För att jag hade liksom ett urval av fem filmer jag fick se när jag var 7 år. Och då såg jag dem hela tiden. Och det här var väl en av dem inräknade. Så att den här är ju liksom... Den här kan jag utan till. Så att jag har också lite ros att säga. Inte bara ris, men... Vid lite handling i kort så är det alltså Wilford of Ivanhoe som kommer tillbaka från korstågen som han har varit på med Rikard Lejonhjärta. Och lite oklart... Det känns som att han vill få sin fars godkännande igen.
Jo, det säger de ju ungefär 5 gånger. Hela den, i samma dialog har de ju satt liksom, 5-6 gånger.
Säkert. I have no son!
Ja, och liksom hela man bara, vi vet det. Den biten har vi förstått nu. Att så här, du har liksom, att du är en förrädare gentemot din pappa och din, liksom, allt det här.
Mm. Är det därför han ställer upp i turnerspelen? Eller är det för att utmana normanderna? Eller, nu när jag tänker efter, vad är hans motiv till att börja turnerspela när han är tillbaka?
Mycket bra fråga faktiskt.
Han kan ju söka upp sin far och be om förlåtelse.
Ja, och han har ju redan tjejen.
Ja.
Uppenbarligen, så att det är ju inte därför.
Ja. Jag föreställer mig att han är på väg dit, men nej, det är sant. Det är lite brist på information. Och sen så satt jag inte och tänkte på det, så uppenbarligen har de kunnat ransonera med den informationen.
Nej, det här är en tanke som kom nu och jag har ändå sett den typ 20 gånger, så att det är uppenbarligen inte ett jättestort.
Men vi vet att han är på väg hem. Det är ju liksom på gott och ont. Den här filmen är ju, jag vet, jag tas upp som exempel i någon sån här lär dig skriva bok på så här in medias res, liksom börja handlingen när det spännande börjar. Liksom. Men det finns ju väldigt mycket backstory i den här filmen.
Ja.
Vilket är på gott och ont, för det är ganska coolt att man kastas rakt in. Han är inte när han åker ut på korståg, det är när han kommer hem och mitt in när det händer spännande saker. Men någonstans är det väldigt mycket dialog som också blir sådär redogöra.
Väldigt mycket för vad som exposition. Har hänt innan,
liksom. Ja. Ja, vilket också ingår lite i sådär, alla sådär fantasy, medeltid, alla sådana genrer. Filmer får ju mycket exposition för att det är så mycket som vi inte känner till.
Mm.
De måste prata om hur ära fungerar för en riddare, för vi vet inte det. De måste berätta om hur judar har det i England, för vi vet inte det. Och det blir mycket sån dialog, liksom på gott och ont.
Ja.
Men jag tycker för att det är skitsvårt.
Ja.
Alltså det är skitsvårt, det är det jag menar med att det är klart det blir väldigt mycket fakta liksom, alltså, och lite skumt, men jag tycker ändå de lyckas ganska bra med det.
Jag tycker också det. Man får ta det som en del. Alltså Sagan om ringen blir ju också nästan bara sån dialog.
Ja. Och det är ju till och med en voice over hela första kvarten, bara för att förklara upplägget. Men det är ju så med Sagan om ringen, allting som har en stor tradition och som täcker mer än vad en film har plats för. För att Sagan om ringen är ju så stort, så då måste man typ så här, okej, bara så ni vet, allt det här har hänt om ni inte har läst böckerna liksom.
Mm.
Och här är det just, här är ännu värre, för här är det ju riktig historia delvis.
Ja.
Så här måste man också, det är den expositionen också, det är inte bara karaktärerna och så, utan det är även inte bara myterna och fablerna liksom, utan det är även, det här var också så på den tiden. Som du sa med liksom judiska förelser, hur judarna hade det. Så det är väldigt mycket sånt som ska in. Liksom.
Ja, och det blir också... Ja, det är en del av upplevelsen. Sådär. Nu kommer det till dvärgarnas slott. Då måste vi förklara vilka dvärgarna är. Och det är också det man vill få förklarat för sig. Man vill ju inte ha konstiga dramer kring dvärgarna. Man vill bara liksom, är det så de lever?
Ja. Och det är väl ändå sjukt bra storytelling i de här första 20 minuterna. Att vi behöver veta konflikten mellan normander och saxar. Och så har du turnerspel. Det är ju perfekt.
Mm.
Och du har tre normander som har makten och så förstår man att de är onda för att det är sån musik när de kommer fram. Och sen så är det bara en drös värdelösa saxare som inte kan slåss för 5 öre.
Mm.
Det är jättebra liksom presentation egentligen.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Alltså, de lyckas där och man ser vilka som sitter tillsammans och liksom allt det här. det känns ändå ganska naturligt för det var så konstlat. Typ.
Ja, verkligen. Har vi något... se om vi ska se någon liten snutt från starten här. Om vi har... Här har vi lite exposition kan man säga. När de är på turnerspelet.
Challengers here before me. Then Prince John will declare that night the victor in this day's combat.
The prince wants the victor to choose the queen.
Prince John has declared the victor will have the honor of choosing our queen of love and beauty.
Normans. All three Normans. Is there a Saxon to meet them?
Tomorrow. I fight tomorrow.
Ja.
Han är typ den mest den som man relaterar till mest.
Athelstan.
Som är lite ja, precis, alkoholiserad och äter hela tiden. Ja. Och är typ inte så intresserad av att slåss eller något sånt.
Rimligaste skildringen av den tiden kanske.
Ja, verkligen. Han ser också mest. För en grej som jag tänkte på genom hela filmen är att alla är extremt rena. Ja. Alltså, allting ser ut som teaterkläder som aldrig har sett smuts. Liksom. Ja. Och de går omkring i lera. Liksom. Men han ser fan ganska... ganska sleten ut liksom.
Ja, och den som spelar över minst i hela filmen skulle jag våga påstå.
Ja.
Han spelar nästan under. Ja. Här är han ganska bra, men i slutmonologen han har så är han ganska dålig för att han spelar för lite. Vilket är ganska unikt i den här filmen. Det finns de som spelar över så att det blir bra, de spelar över så det blir dåligt. Och så finns det han som, men varför spelar du inte teater alla andra?
Ja, men han har ju inte heller haft så mycket karriär kanske. Han, jag
now, finally can we eat.
Ja,
finally can we eat.
Det där det känns som att de bara rushar, att det är så här, fan film. Men är skitlång. Alltså, det har kommit någon skripta där och sagt så här, alltså, ni får fan korta ner det här lite grann. Och då är det så här, nu får han gå och förklara. Liksom. Jag vill äta, jag är inte intresserad av giftermål. Nu kör vi, tack hej.
Han har ju en replik där man knappt hör vad han säger för att han pratar så snabbt igenom. de har kommit på, vi hoppar fram i storyn här, men de har kommit på att, vad heter karaktären nu då? Cedric. Heter han, va? Som har bytt plats med Wamba-narren. Och sen så ska de konfrontera dem. Och lyssna på hans tempo här.
Be gone.
What of the Lady Rowena?
The lady remains here.
I'll be drawn by wild horses before I consent to part from her.
I will be happy to furnish you with them.
The lady remains.
Then so do I. If you're brave enough to mount the battlements, you better do so right now.
Det där tempot alltså. Det går fort.
Det är lite en sån man säger i liksom i teaterutbildningen som en sån här tongue twister.
Ja. Att lära sig. Eller hur? Take a back, dig, sing back, dig. Ja, men alltså,
det är en bra. Jag tycker han sätter den. Det är en fin. Han säger något jätte, han säger något viktigt, säger han snabbt. Det blir liksom en fin.
Ja, men han står sig. Jag har sett honom en
förutom sista
då.
Den är dålig.
Fan, han alltså, bra streak och sen faller han på slutet.
Ja, jag tyckte verkligen var slående. Jag satt och tänkte på vad, han är ändå rätt bra, sen såg jag den sista. Vänta lite, han är kanske sämst i hela.
Men det är också hela grejen är ju att slutet har ju, som ni säger, att det går så fort. Det är typ så här. Och den här dumma äran som jag tycker har liksom ingen relevans för mänskliga relationer, typ att så här, ja, men jag är Rickard Lejonhjärt och du har surit en ed till mig. Nu ska du förlåta din son. Okej.
Okay. Ja.
Det är så, alltså, att allting blir så enkelt bara för att någon ber om det eller kräver det. Och sen så kommer han och bara, men jag vill inte vara med henne. Här, så, boom, nu äter vi. Så det är lite manus också tycker jag som det faller
verkligen
på. Att han, det är sån här, det är som en sån här Shakespeare-komedi där allting i sista bara... De sista akten, allting bara löser sig så här. Men vi är inte kusiner och du var inte död och nu kan ni gifta er och så slutar allting bra.
Jag läste lite om den. Det är ju en historisk roman det här, så att den är ju rolig på det sättet att det här är ju medeltiden med tidigt 1800-tals ögon som vi får uppleva. Så det finns en extra dimension av
av
filter liksom.
Ja, just det.
Så det här är och sen ett filter till att det är 1982 förstås, men redan då så klagar de på när han kommer tillbaka från de döda att de tyckte att det var lite pajigt.
Ah, okay.
De tyckte kanske att det är mer ett skämt att han kommer tillbaka än att det är bra.
Vad är det för att det var här under romantiken och att då skulle folk dö när de dog och det var inte...
Eventuellt, men kanske också av samma skäl som att vi tycker att det är lite pajigt, att de bara löser alla problem, att han, nej, han var inte död och nu kommer han att lösa, du vet, alltså det, de förstod grundläggande storytelling då också kanske.
Jag tycker det värsta är att man kan döma ut någon som död så snabbt.
Ja, verkligen.
Mm. Alltså så svårt kan det inte vara att titta under höet då, han ligger ju där.
Det finns ju en del såna, det här skyndar vi förbi logiska brister i den här filmen helt klart. Jag tycker den värsta grejen är det konstiga när de är i slottet och hotar att bli anfallna, och istället för att förhandla med att men vi håller ju en massa fångar här, så säger de vi ska avrätta de här fångarna imorgon oavsett vad ni gör, och de har det som ett argument för att för vi vill fördröja anfallet. Alltså det är helt obegripligt.
Ja, för det är konstigt, för det är så de reagerar i skogen då.
Då måste vi anfalla med en gång. Och det är också vettigt, det är så konstigt.
Ja, varför tror man att de ska köpa tid om de sätter en deadline?
Det är så konstigt. Vet, det är så, för det blir ju liksom att man tappar intresset lite där också då, för att det inte är logiskt. Eller det är liksom väldigt konstigt. Alltså,
för vissa av de logiska bristerna, det är ju sånt där som att men det tänker man på nästa dag eller om man ser den fyra gånger. Men där var det så här, jag förstår inte hur ni resonerar. Det här är bara slarvigt.
Mm. Nej, folk gör ju lite dåliga val. Alltså det är samma sak med han... nu kallar jag honom bara för Cedric. Jag antar att han heter det. Jag måste kolla upp det. Men
han heter Cedric.
Ja, Michael Horden. För de byter ut honom och då tänker de så här, men nu kan jag ta mig ut och berätta hur det står till i slottet. Vi köper lite, liksom, jag kan säga så här kan man gå, så här ser det ut typ. Mm. Och sen när han väl har kommit ut, då avslöjar han sig.
Jag vet, det är också helt
ologiskt. De hade kunnat
ologiskt.
Köpa minst två timmar. Alltså minst två
timmar.
Och
det fyller ingen funktion heller, för att det rimliga hade varit okej, han är gisslan, om ni anfaller så dödar vi honom.
Ja.
Men de har fortfarande gisslan kvar och det verkar inte vara så viktigt att han har flytt.
Nej.
Och det fyller ingen annan funktion. Så att det är ju dramatiskt att gå in och ut. Så att det är ju ändå så här, gå i kåpan och Pax Vobiscum med det där. Det är ju ändå, det är ju intressant, men det hade ju verkligen gått att fylla det med mer mening.
Ja, men han behöver ju inte ta av den och skriva
Som
ett litet barn så här, för det blir också så här, men jag måste bara säga jag gillar typ ingen. Jag hejar inte på någon karaktär. Det är också därför att jag bara så här, men gud vilka jobbiga idioter. Så känner jag lite grann.
Jag tycker nog samma fast tvärtom. Jag gillar att filmen det finns en komplexitet tycker jag, även utan att den skulle vara så här djup, så tycker jag att Cedric till exempel han är ju som ett barn och det är in character att han inte kan låta bli och skrika Norman Dogström. Men samtidigt har han någon slags värdighet. Han har den där skåla för Norman. Ja, det ska jag göra. Jag skålar för den enda Normanden ni hatar. Och så går han bara ut. Han är ändå, man tycker, han är som totalt... Han är så totalt obnoxious i sitt hat mot Normanden. Men man respekterar den då.
Han är väldigt principfast.
Ja, men han är uppenbart fel sina principer. Sen är det också roligt med den totala kontrasten. Han känner sig så förtryckt som saxar. Och sen är han så här superantisemit i nästa handtag. Och han ser inte alls parallellen.
En annan lite ologisk grej i början där. När de här, alltså hon, Rebecca och Isaac, alltså de hjälper... Ivanhoe när han är skadad åker iväg. Hur många är det på den där turneringen? Som att liksom de inte skulle veta att Ivanhoe var hos dem.
Någon
måste ju ha sett. De har ju liksom lagt upp på någon bår efter någon häst och liksom allt det här. Och jag är så här, men det är väl inte hemligt under? Och sen ska han gömmas under något skynke liksom. Ja. Varför har ingen kollat där under då? Alltså det är lite för många sådana hål liksom, i berättelsen.
Där känns det som att Det funkar som berättelse, men de regisserade som att de bara plockar honom inför folks ögon istället
mitt
för att de gör det
fältet.
Senare.
Exakt.
Och det är förmodligen effektivare, och slipper vi en scen där de
måste komma tillbaka.
Men de scenerna har ju lagts på den här konversationen mellan pappan och Ivanhoe. Alltså den har ju upprepats 5 gånger, så de har ju lagt krutet där istället då i det här "You're not my son, yes I am." Den.
Folk har inte riktigt förstått så här någonting. Vi måste befästa det.
Mm. Men det är också det här liksom, det händer ju inte så mycket på den här tiden kanske. Alltså dramamässigt, alltså det är inte så mycket i folks liv, utan jag tror att de ryktena som finns ju. Så att ingen skulle berätta att Ivanhoe åker med liksom, han Isaac och Rebecca, det är lite...
Nej, den tyckte jag var konstig, för det kändes till och med som att Nu kanske jag inbillar mig, men att till och med att de så att de till och med kommenterar liksom, ja. Ska inte vi hjälpa honom? De ja. Judarna här hjälper ju honom.
Alltså, ja,
att
de verkligen... Alla står ju runt och kollar och liksom ja. Tar
ska de vara de enda som hjälper Ivan? Ja. Typ, det var alltså, det var ju lite av en till och med en dramatisk grej att ingen vågade mm. hjälpa honom utan de här stackars liksom förtryckta människorna mm. så här barmhärtiga samariten, de klev fram de. Och ja, hjälpte honom. Att det var precis. En grej, och då blir det extra konstigt,
det är konstigt.
Att plötsligt är det hemligt.
Ja, ja, ja.
Så, vi har den scenen här.
För ett parentes, Cedric är tydligen ett, det är ett namn som finns nu, men det kommer härifrån.
Kommer från den här filmen? Eller från den här boken?
Walter Scott stavade fel ursprungnamnet till Cedric.
Nej.
Så sen har det förvanskats och blivit.
Men hur stavar Cedric. Man fel genom en hel roman? Ja, han tror att det...
Ja, det alltså, han har väl rätt att stava namn som han vill. Liksom. Ah, ja, det här är ju inte en, det är inte en, det är ju en... Han var ju historiskt påläst, men här har han skarvat med berått mod för att göra en spännande historia. Liksom. Så han har ju fläskat på med grejer.
Ja, just det. Han tänkte att det är nog Cedric. Och så var det konsekvent genom hela...
Ja, eller också brydda. Han tyckte han lät bättre. Alltså, jag vet inte. Jag läste lite om alltså, Walter Scott som har skrivit den. Jag har inte årtalen, men det är tidigt 1800-tal tror jag.
Aha.
Och en intressant grej är att den här utspelas ju 100 år efter att normanderna invaderat England.
Ja.
Och boken är skriven ungefär 100 år efter att Skottland och England är en union. Ja. Så snarare kanske än att handla om saxar och normander, vilket är helt historiskt fel. Det blandades upp rätt fort liksom, så det var inte den här konflikten på samma sätt.
Nej.
Men det här, tanken är nog att det handlar om skottar och engelsmän, vilket också aha. känns mer relevant ja, liksom, att skottarna är saxarna i den här. Och Walter Scott är ju från Skottland, vilket jag förstått, och har en stark känsla. Han har skrivit Rob Roy och sånt där här för mig. Eller hur i alla fall skotska romaner. Så.
Hur nära ligger det här William Wallace och Braveheart-eran?
Det är väl 100 år senare ungefär. Det är väl tid, så här, runt skiftet 1300 där.
Okej, okay, ja. Ja, men det är fortfarande
det är
där
en någonstans. Annan berättelse. Men, ja. Men Skottland och England blev ju, de förenas ju så här tidigt 1700-tal ungefär.
Ja.
Så, och det finns ju fortfarande kvar en sån. Alltså saxar och normander är ju helt obegripligt för oss.
Ja, det är, ja.
Men skottar och engelsmän kan vi fortfarande förstå att, ja. Att som skotte känner man, vad fan ska ni bestämma allt? Liksom.
Ja, det är, nu är de snart där igen och
ja, gud.
Säger att de vill träda ut. Här är då klippet när han har blivit skadad. Också, han är inte så bra, Ivanhoe.
Men jag fattar inte ens varför filmen handlar om honom. För vad gör han? Det var det jag tänkte. Jag bara, okay, det är samma sak som när han är King Richard. Välkommen. Han bara, vem fan är du? Vi har sett dig i 2 sekunder. Jag känner inget för dig.
Nej.
Det är inte mäktigt när du kommer in. Typ. Det är bara ett namn som jag har,
ja, men så är det.
Nej, alltså, det handlar om Isaac och Rebecca
ja.
Som inte får någon tacksamhet från något håll.
Exakt.
Men ja. Ivanhoe, kommer och, han välter ner 3 normander i en tävling.
Mm.
Så han är bra på sport. Och sen när de har ett mer krig live liksom,
då får han ju allting.
Då får han så jävla mycket spö. Och ja, det är i och för sig för att de ger sig på honom lite oschysst.
De fuskar, men
ändå,
också.
De fuskar, men ändå. Mm. Och sen så är han skadad. Mm. Ivanhoe välter honom. I can walk, sir. I can walk. Han är bara skadad. Och sen så slåss han och förlorar.
Ja.
Egentligen. Ja, för egentligen. Brian Gilbert ger sig. Liksom.
Ja, men exakt. Så att det är inte liksom att han är... Liksom fan, jag fattar inte riktigt.
Jag störde mig mycket på det när jag var liten, minns jag. För att filmen heter Ivan och man vill att han ska vara hjälte. Man vill se honom slåss.
Mm.
Men om man accepterar att han inte är hjälten och att det inte är honom det handlar om,
ja.
Så funkar det ju alldeles utmärkt.
Ja, visst.
För att han är, alltså, nu vet jag inte, det där är ju lite krystat, men vi har pratat om det tidigt med sådär, den som egentligen huvudpersonen i Jökbordet är indianen. Och också, vi vet om Blade Runner, den som egentligen huvudperson har någon argumenterat för.
Rutger Hauer,
precis, för det är han som förändras på slutet. Och, och här har vi exakt samma sak, att det är Brian Gilbert som förändras på slutet.
Ja,
så men egentligen hans drama, Ivanhoe är ju konstant, jag har redan valt ut vilken kvinna jag skriver
med. Han ingenting.
Han råkar ut för lite saker, men inget, det, ja.
Mm. Nej, men det är exakt och spaningen.
Och också, alltså, vad heter det? Rebecca är ju också mer av en huvudperson
ja.
Som ställs inför dramatiska
ja.
Val. Liksom. Hon väljer att gå i döden för principer och så vidare. Och hon har den här kärleken till Ivanhoe som hon sväljer ner på ett mycket dramatiskt sätt med tårar i ögonen.
Ja.
Och, alltså det är mycket, mycket starkare karaktär än vad Ivanhoe är. Ivanhoe verkligen. Är ju verkligen en bifigur.
Men det här sättet. Är ju Brian och Rebecca romansen. Eller romansen. Men,
ja, men det är
det också
Brian-ka, kan man kalla
ja. Den. Ja, men det är ju den stora kärlekshistorien här.
Ja.
Ivanhoe Rebecca är också intressant, men Ivanhoes roll i den är ju tråkig.
Han har ingen konflikt, han är ju bara så här, åh.
Han har en liten konflikt för att han faktiskt är kär i Rebecca. Det finns ju
ja,
någonting där.
Ja, men han, det är så lätt, det känns inte som ett svårt val. Han liksom typ så här, om jag tillhörde ditt folk, då skulle jag, då. Men det gör jag ju inte. Och jag är en riddare. Och det är han liksom.
Ja.
Så det...
Jag tar för mig lite grann här bara. liten... Jag smakar lite på kakan och sen så går jag tillbaka
lite
till min andra brud.
Lite smutt bara sen. Ja.
Precis. Nej, men han är väl mer bara av en ho som inte kan slåss riktigt.
Ja, det är lite så.
Ja. Och man vet inte riktigt varför han gör saker heller. Varför han kommer och i början liksom, överhuvudtaget.
Jag tror att han är ganska ytlig. Sådär. Han är till och med de som faktiskt tror på sådär, att riddare ska vara fina människor som ska rädda folk i nöd. Och så ska man slåss på turnéspelet. För att han tror ju på ära. Till skillnad från Rebecca som bara, vad är det ni håller på med? Det är väl inte ärofullt att slå ihjäl varandra? Jo, du förstår inte. Det här är en kristen grej.
Ja. Ska man hitta det?
Värt. Nu vill jag verkligen. Då dör jag hellre än den här skiten.
Ja, är det väldigt glory gentle maiden. Han är väldigt alltså... principfast. Ja, det här är ju tyvärr en sån film som inte har lämnat något eko i eftervärlden egentligen, så det är väldigt svårt att hitta trivia om det. Jag har inte hittat särskilt mycket.
Nej,
alls.
Det finns ju mer om romaner som sagt. Det finns ju rätt många filmatiseringar av Ivanhoe.
Gör det? Jag har typ inte sett
men de är väl äldre vad jag vet.
Alltså, lite mer sådana här äldre Errol Flynn, Robin Hood.
Ja, och till och med stumfilm tror jag. Alltså, det här är ju en klassisk roman som har påverkat mycket när den kom. Hur sån äventyrsgenren ska se ut och jag tror den kan vara med på såna här listor över mest inflytelserika böcker och lite sånt där. Men, så den hade liksom det är liksom vad som säger det är pop culture, men den var liksom hade en tyngd ändå.
Ja.
Lite som Charles Dickens har haft tyngd
alltså
liksom.
dramat är ju ganska bra. Alltså jag kan tänka mig att liksom boken är ganska intressant och liksom det är mycket vändningar, det är mycket grejer.
Jag tänker att det var kanske någon som var först med de här grejerna också, det här berättandet på något sätt, att det är innovativt på ett sätt som vi kanske inte ser lika mycket heller.
Men det har ju potential, alltså typ historien har potential. Och där kan jag verkligen känna alltså, med skådespelarna. För att jag satt och tänkte så här, kan man göra de här, alltså, skulle man kunna göra det bättre? Alltså man tar, nej, men för det är lite så här, det är som att de har filmat en teateruppsättning. Typ.
Ja,
det är väldigt mycket teater.
Det är liksom, och jag är lite så här, men hur, för det är för klyschigt liksom. Alltså det blir för, hur skulle jag kunna säga den här repliken bättre? Skulle jag kunna ha den här dialogen bättre? Eller om man tar andra skådespelare som man verkligen... Alltså som typ aldrig suger. De hade nog inte kunnat göra det, för det är typ regin alltså.
Ja,
och sen är det också allting är... ser liksom, gradingen är inte nice, musiken är inte nice. Kläderna ser ut som, alltså som jag sa, det ser ut som något man gör i syslöjden typ.
Ja, men det är ett live. Hela första som jag spelar ser ut som ett live.
Det är en billig produktion.
Men jag tänkte på det när jag såg om Game of Thrones första säsongen. Där är det scener som påminner jättemycket om Ivanhoe. Alltså de har ju mycket mindre budget.
Mm.
Och det är så liten värld där. Och det är också något sådär turnerspelsscen. Där jag bara, Ivanhoe!
Ja.
Det ser ut exakt som Ivanhoe. Så även nu kan man göra dåliga val så. Men man
ska också säga till deras försvar att det finns ibland en trend som jag vet så här riktiga live-nördar och sånt klagar på, att man skildrar medeltiden som smutsigare, brunare och så, men det var att medeltiden så älskade folk färg till exempel. Och de tvättade sig betydligt mer än vad folk gjorde senare i tiden. Alltså, de hade fortfarande stora badhus och höll sig rena och det fanns. Så att man målar gärna upp en bild för att det är liksom estetiskt tilltalande med brunt och smutsigt.
Men
deras estetiska ideal var förmodligen att man ska vara ren och väldigt färgglad.
Jo, och det är därför jag tycker liksom såhär, jag kan inte riktigt kasta liksom sten på någon avdelning i den här filmen. Alltså såhär, jag vet inte, det bara funkar inte 100%. Liksom. Jag vet inte riktigt.
Nej,
det känns lite
kulissigt
och ja, alltså, lite så.
Allt det där, absolut. Det känns ju som, det är ju en billig tv-produktion, eller billigare än, nu är det en dyr tv-produktion. Men
ja,
det är en tv-produktion.
Verkligen. Ja, på 80-talet framförallt.
Ja. Och det märks. Och jag tycker också att det säger något om regin. För jag tycker det finns vissa alltså det är duktiga skådespelare inblandade i det. Och vissa levererar verkligen. Men det är som att de har fått hålla på själva ibland.
Precis. Eller för att
jag tar en kaffe. Kör den här tortyrscenen. James Mason, ta i.
Nej, men för det är liksom, alltså, hur ska man kunna göra? Jag kan inte riktigt säga att det är någon skådespelare ibland överspelat såklart, och samtidigt finns ju jättemånga filmer som är liksom superdramatiska, alltså såna här typ Gladiator och så. Alltså det är ju super liksom, ja, det är så himla så
man vill ju ha det
musik och det där. Du vill ju ha det där, men på något sätt så funkar det ju inte riktigt. Alltså för det blir att också att just det här att de har kanske fått hålla på lite själva. Det blir som att alla tar efter varandra. Man kan se att så här, det här kanske är fjärde tagningen och då alla börjar prata lite likadant. Alltså det är liksom, det är inte riktigt karaktärer längre, utan det är bara alla tar den här tonen. Alltså alla är...
Jag tycker att det funkar ibland. Jag är inte lika hård, men jag tycker att det är väldigt mycket hit and miss. Och sen så är det klart att jag förlåter vissa grejer för att jag... Ja, det är tv och det är ju matiné-känsla liksom. Ja. Det behöver inte vara så realistiskt.
Ja, den försöker vara lite allt på en gång, känner jag, när jag tittar på den. Alltså att det är väldigt mycket pjäs, alltså filmad teater. Men den är också... locations är inte... pjäs, utan det är ute i naturen och det är hit och dit. Och den försöker vara en film, den försöker vara en pjäs, och så försöker den flirta med gamla äventyrsfilmer, liksom Errol Flynns storhetstid och sånt. Och det blir ju en väldigt mustig smet.
Ja.
Men man är inte så säker på att kakan smakar så bra som den hade kunnat.
Precis.
En sak som den lider av för mig är att liksom stridsscenen och sånt är så pass dåligt som det är.
Ja, det är väldigt ointressant.
För det görs mycket bättre nu på vissa sätt med kameraföring, men också hur de är, allt ser väldigt plastigt ut och man får sig ett litet svärd som ser dåligt. Ja, du vet, det är pajet liksom.
Ja.
Och förmodligen är det ganska påkostat, speciellt för att vara tv och 82 och de gjorde stridsscener så. Men det är väl också det att jag minns från min barndom att det var lite så här det man ville se Ivanhoe, det var för att det är coolt när man faller borgen, det är coolt med turnéspelet.
Ja, visst.
Och turnéspelet är okej, jag tycker det är klart.
Det är ju ett riktigt turné. De har ju förmodligen haft stunts som kan turnéspela.
Och egentligen inte, alltså det andra är inte förfärligt dåligt heller, men jag känner om det vill man se den för att få action, så är senare medeltidsfilmer mycket bättre. Ja, liksom. Det har bara utvecklats. Liksom. Ja. Alltså, även Braveheart är ju en pajig film, redan där är det mycket snyggare. Mm. Och Gladiator har jättebra actionscener, så man går inte att jämföra med den här.
Nej.
Sen tycker jag liksom storymässigt, den här kanske, Gladiator tycker jag är en bättre berättad story, men jag tycker det finns sån här Kingdom of Heaven till exempel, tycker jag skulle säga är sämre. Och flera andra så här medeltidsfilmer som gjort senare är sämre. Så jag tycker inte den här är enastående pajig i sitt drama eller sitt berättande på något sätt.
Nej, och det finns
genren är ofta ganska pajig och det finns mycket sämre exempel.
Ja, det är jävligt svårt att göra. Det är därför jag är så här, jättebra att man har liksom vågat och att man köper det här, och det är säkert skitsvårt.
Det är en målgrupp på en, alltså det ska vara matiné, det får inte bli för komplicerat, och man vill ha de där stora gesterna, för annars blir det inte riddare riktigt och sådär.
Nej
men, och jag vet inte hur, alltså den, jag vet inte hur mycket den följer romanen, men det är ju intressant att det är liksom, titelfiguren är någon som bara är ganska misslyckad, liksom, som bara ligger ner och sådär. Det är en annorlunda story än vad man är van vid.
Mm.
Det är inte den här klassiska hjältestorien på det sättet.
Nej, och jag vet inget om det. Kommissionen kanske inte satt lika tydligt. Men man förväntar sig definitivt något annat när man hör att den heter Ivanhoe.
Ja, verkligen. Men jag hittade en intressant fakta som jag tänkte är värt att ta upp. Och det är, det finns ju jättemånga skådespelare här som faktiskt har gjort stora roller. John Rhys Davies spelar ju Front the Boeuf, då, den tredje stora tjocka riddaren som saknar moral och ära av de tre. Han spelar ju Gimli i Sagan om ringen-filmerna. Och Salla i Indiana Jones. Han har haft en ganska bra, och lite sån här Bond dyker han upp som ibland också. Inte som James Bond, men som en Bond-allierad. Det är den här stora badtunnan-scenen. Så han säger, oh, you're welcome at my castle, bla bla bla. Och han säger. Och så busar de med honom och så drar de ner honom i tunnan. Han höll på att dö.
Va?
Ja. Inte för att han drunknade, men ringbrynjan han har, det är egentligen flätad tråd som jag såg. Alltså någon slags tråd som de har liksom flätat ihop. Som krympte av vatten. Så helt plötsligt efter tagningen så börjar han bara kvävas. Så de får typ skynda sig och bara klippa upp den där snabbt som fan. Så han höll på att dö av den scenen.
Jesus.
Det visste inte jag.
Det var faktiskt lite kul. Ja. Den kommer man verkligen ihåg. För den är också... Ja. Alltså,
eller hur?
Mm.
Det mest sanna skådespeleriet, hans ilska när han kommer upp ur
Ja, det är ju väldigt stora gester som sagt. Samtidigt liksom, jag vet inte, jag tänkte verkligen på det. Jag bara, fan vad tungt att ha en sån där, hela den här utstyrseln på sig och liksom komma upp liksom från och legat med huvudet ner mot marken i en badtunna liksom.
Ja, eller hur?
Fett oskön grej.
Fett oskön grej.
Ja, jag hade antagligen varit ännu mer dramatisk om det hade hänt liksom. Mm.
Men det följs av en av vad jag tycker är den svagaste punkten i den här filmen, och det är att de stoppar in två intetsägande romanser eller uppvaktanden efter varandra. Ja. De Bracy och vad heter hon då? Lady Robina. Mm. Det är så extremt onödigt på ett sätt. Inte det att han ska gifta sig med henne, men att de uppvaktar, det är två lika identiska scener. Mm. De överfaller dem i skogen och säger typ så här: "Hello, you will be my wife." "I will not." Och sen så kommer nästa och det är typ så här: "Hello, what are we here? A beautiful Jewish woman." Mm. Det är samma scen. Och sen så när de kommer till slottet är det samma scen två gånger. Mm. DeBracy kommer in till Lady Rowena och säger: "Vi ska gifta oss." Nej. Och sen så kommer Brian Gilbert in och säger till Rebecca: "Jag tycker vi ska göra någonting ihop." Det är så dåligt strukturerat storymässigt.
Jag reagerade också på det. Man förväntar sig att det skulle finnas en kontrast mellan scenerna.
Ja.
Att det ena fallet funkar och det andra så gör det inte. Någonting sånt. Men det, så är det inte.
Det skulle vara intressant att se Lady Rowena vara riktigt naughty. Och get it on with the
Ja, men
det hade varit kul.
Förvånande.
Ja, men även det hade ju gått inom även i karaktär hade ju kunnat kontrastera på något
verkligen,
sätt.
Ja, verkligen,
liksom.
Verkligen.
Men jag tycker scenerna ändå är... Det är bra scener i den klassiska skolan, skurken har fångat kvinnan och hotfull situation.
Mm.
Och det blir liksom, i och med att filmen är så mycket så här 1800-tal traditionell, så blir det också hotfullt på riktigt, för att i en modern film hade man gärna låtit tjejen kunna slåss till exempel. Eller något sånt där. Här är det så här: nej, det finns inte på kartan. Det är verkligen så jävla äckligt och jobbigt som det hade varit i verkligheten. Det enda de har att spela på är bara: nej, men jag är dygdig och jag får prata med den här situationen. Men det dramatiskt sett gör det scenerna ganska bra, tycker jag. Så att
nu ska vi se, vad har jag att jobba med?
Ja, men det är verkligen så. Jag tycker Lady Rin är en ganska intressant karaktär, men Rebecca tycker jag är en svinstark karaktär på det sättet.
Att
hon har så många sådana scener, och just där hon blir så stark i den svagheten liksom. Och jag tycker det är jättebra dramatisk nerv i det.
Olivia Hussey är jättebra skådespelerska också. Hon är mest, jag har sett henne i någon slags Agatha Christie-film kanske, och sen gjorde hon Romeo och Julia 68, gjorde de en filmatisering.
Ah.
Som är väl kanske den mest kända då, om det finns en sån. Nej, den mest kända är den med DiCaprio, förlåt. Men i alla fall. Men där spelar hon Julia, och då är hon bara typ 17 år, och det här kanske kan vara 20, inte 15 år senare. Men hon är jätteduktig. Så hon gör ju det bästa av det, tycker jag.
Ja, verkligen.
Ja. Men har ni några favoritscener eller något sånt där som ni, oavsett om de är bra eller om ni tycker att de är värda att ta en titt på?
Alltså, nu skickar du ju bara exempel på överspel, men...
Jag föreslog att vi skulle nominera bästa överspelscener, för att jag tyckte att det fanns så många bra nomineringar.
Men favoritscenen är faktiskt, när vi ändå pratar om det, en av de sista scenerna när Rebecca kommer in till Lady Rowena och bara så här typ gratulerar henne för att hon har fått ta hand om Ivan. Och hon är liksom så, det hon säger i dialogen är så oerhört så här behärskat liksom. Mm. Och så är det så bara så hennes ögon är fulla av tårar och hon spelar så jävla bra. Och jag tycker det är jättestark scen.
Ja, den tänkte jag också på. Hon är väldigt bra i den.
Men jag tycker Olivia Hussey är bra i varenda scen. Jag tycker att hon lyfter filmen oerhört mycket. Men där är ett exempel på en svinbra scen. En scen som är mycket bättre än filmen.
Det är ju så mycket underliggande där också. Ja. Alltså det är lite som att så här, fattar de varandra här nu? Eller liksom?
Ja, men jag tycker det är bra manus när hon råkar förtjäja sig. Och när hon säger typ så här: jag lämnar Ivanhoe i trygga händer.
Ja, exakt. Ja. Det är där man blir, för att hon får inget svar på det heller. Ja. Det är bara blickar.
Men Lady Rowena, hon förstår också. Titta på henne.
Exakt.
Vad har hänt mellan er liksom? Ja. Och hon är så här, blir en lite svartsjuk docka. Alltså.
Vi tittar lite.
But the people of England are a fierce race. And it is no safe abode for the children of my people.
But surely you have nothing to fear.
There is a gulf between us, lady. Our faiths forbid us to cross that gulf. But I must tell you that your face shows a gentleness and a kindness I will always cherish. I bless God that I leave Ivanhoe with such goodness of heart. well. May the God who made us both bring you blessings.
Mm.
Jag tycker också det är väldigt fint att Rebecca liksom, alltså hon är så genuin på något sätt. Hennes karaktär är så genuin på något sätt. Hon är jättetrogen liksom, jude, men kan ändå liksom kritisera, alltså se att det liksom inte är felfritt eller liksom för att synna att det är så här eller alltså, ja, hon är väl den mest trovärdiga karaktären kan jag tycka i filmen.
Ja. Jag tycker om den här kristna häxbrännarorden. Jag tycker det är så fruktansvärt hemska människor. Men jag tycker det är underbart hela den delen när de har henne där. Alltså det är så här, jag kommer inte ihåg första gången jag såg det, men bara det att så här, han försöker ta henne och rädda henne på något sätt, så tar han henne dit och de bara, hon ska dö.
Ja. Mm.
Och han ändrar sig och man bara, fan vilken jävla misär det är. Och jag tycker att sista akten, tycker jag, även om den är snabb där på slutet, så tycker jag den delen med Brian Gilbert och Rebecca och den grejen tycker jag är mest intressant och tycker jag är också så här, den som tar upp mest problematik kring den här tiden där det inte bara handlar om ära och, utan det är verkligen så här, vi bara bränner kvinnor nu.
Och hela alla de som sitter där uppe och bestämmer det här, de är så jävla, går igång så jävla mycket på sin lilla makt där liksom. Det är så jävla liksom,
det är väldigt fin den liksom, det är en väldigt kort scen i början när de bara så där, varför han tagit hit henne? Vad ska vi göra till det här? Hon måste vara en sorceress. Ja. Och det är liksom så mycket cynism i det. Man förstår att de vill bara göra sig av med henne, men det är den här jargongen vi har. Liksom, det är inte så där, är det här verkligen sant? Det är inte ett problem för dem. Det är så här vi...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Pratar,
liksom. Ja, det är verkligen jag tror att det till och med är liksom han tog hit en judinna. Ja, hon måste vara en häxa. Of course.
Att det löser problemet.
Han tror inte ens att det är det. Han bara, of course. Vad skönt att du sa det.
Ja.
Nu har vi en anledning.
Det är också en sån historisk parentes som att de brände inte häxor på den här tiden.
Nej, det gjorde de inte. Nej, fan vad tråkigt då.
Men det spelar inte så stor roll. De förföljde ju oliktänkande, men häxbränningar är senare framförallt, och i England tror jag de aldrig brände folk överhuvudtaget. De hängde dem, typ, de brände för andra brott och sådär.
Ah.
Men det ligger i linje med filmen. Det är inte ett problem, tycker inte jag.
Nej, jag tycker väl att det är lite störigt att det hade inget, på den här tiden fanns det ingen konflikt mellan saxar och normander, och de brände inte häxor. Det är nog ganska stora, viktiga delar.
Ja, men jag tror att du kan hitta fler grejer.
Precis
också,
det här klippet som du tar upp nu här snart innan där, när de slår, det är en av mina överspels...
Scener. Min med.
Ja, är det?
Ska vi titta på den? Bara, du menar
slagsmålsgrejen. Ja. Alltså, det är så...
Det är framförallt Julian Glover då, som spelar Rickard Lejonhjärta, som jag tycker är fruktansvärt bra, härlig överspelare. Bara hans replik är liksom så här... Ingen säger så här. Det är så dumt.
Men det är ju mer regin då, det är det jag menar.
Ja, precis.
Alltså, så här, om jag skulle få en roll där det är så här, du ska göra det här, vilket händer, man bara, jag vill inte.
Nej.
Du ska göra det. Ja. Hur jag gör det här minst dåligt.
Ja.
Det är det enda.
Verkligen. Och han är ju, Julian Glover för övrigt är ju skurk i sista Indiana Jones, och han har varit med i Game of Thrones, han har varit skurk i Udöde synvinkel, James Bond. Där han som spelar Athelstan också spelar en skurk som inte pratar. Så där får han ännu mindre att göra. Men här är den här scenen i alla fall.
When And down in the cellar I found this infidel. I was going to beat his brains out, but I took pity upon his grey hairs and converted him there and then.
That's a lie. I'm not converted. He lies.
You call me liar, then I must teach you better manners. Oh.
Strike me, friar, if you dare. I'll stand by your blow if you'll stand by mine.
Right. Then down you go.
Now, my turn.
I think you've broken my jaw.
I think not. You can still
smell. Det är hela ansiktet på tala där också. Förutom replik, hela grejen. Ja, slaget också är fruktansvärt.
Ja, det är verkligen.
Så att det är så här, vad har brutit din käke? Vadå? Ja. Alltså, hur då?
Man ser en extremt kreativa formen av vinklar där han slår liksom med sån här sidoslag. Det är en snygg vinkel för att göra det där. Det ser ut som att du slår på riktigt. Och sen den här rakt framifrån när du inte har någon kraft alls.
Nej,
liksom.
Du vrider inte kroppen överhuvudtaget utan det är bara en armbåge som sträcks ut. Liksom.
Ja. Ja, men det är ju ändå kung Rickard.
Det är verkligen teatervåld i den här
filmen. Men den detaljen tycker jag för sig är kul att Broder Tuck slår till kung Rickard och får reda på det sen i slutet. Jag tycker det är en liten rolig sånt.
Man skrattade lite åt det här. Sen skrattade jag faktiskt en gång högt och det gick så jävla snabbt så man har knappt registrerat. Det är när han Gulliebert, vad fan heter han?
Brian the Gilbert.
Exakt han. Får det här svärdet då, alltså i slutet. Och det är ett snabbt klipp till Robin Hood som säger why?
Ja, just
alltså,
det är
så jävla roligt. För att det är också så här, ja just det, Robin Hood var ju med den här. Och det är bara ett supersnabbt klick så här, why? Och sen klipper de tillbaka till och det är jävligt komiskt tycker jag.
Ja, så vi hittar det. Det är ju precis här i slutet. Jag gillar den här sista striden för övrigt. Jag tycker den är ganska realistisk. Han här, vad är det?
Ja, vänta här.
Ja, hur det görs som gör att man får en så här komisk vibb snarare än att det här är ju väldigt dramatiskt. Det är ju någon som offrar sitt liv för en kvinna. Alltså, why?
Men det är ju det jag menar med också. Så här, jag hade köpt det mer om jag faktiskt hade känt för deras typ kärleksrelation eller hans kärlek till Rebecca. Liksom. Men nu då, han går in på hennes rum typ en gång. Tycker hon är lite snygg. Och liksom precis som hon säger. Hon bara, är du liksom beredd att offra allting för att du bara vill ligga lite? Det är precis det hon säger. Ja, och han bara, nej. Och sen gör han det ändå. Och det är då det blir det här, why? Och varför säger Robin Hood why? Och bara,
det är lite med, alltså, att man inte förstår hans kärlek. Jag håller ju med om det i och för sig. Men den är ju också lite konstig och irrationell. Men jag tror att den här scenen oavsett hade gått att göra bättre med alltså det ögonblicket när han tittar på henne och bestämmer sig för att offra sitt liv och reaktionsbilderna kring det hade gått att göra mer dramatiskt helt enkelt. Även om kärleken är obegriplig så hade det gått att...
Ja, för man kan ju köpa att det inte krävs så mycket på den här tiden för det händer nog inte så mycket mer. Det finns nog kanske inte så många så snygga tjejer för hon är ju extremt snygg. så att man fattar att det är ju som att Ivanhoe då skulle tänka på henne resten av sina dagar. De har liksom pussats lite grann. Och kanske pratat lite.
Det är också en sagovärld någonstans om riddar och beautiful maidens. Och det ska vara, alltså, man får köpa det lite grann.
Ja. Men det hade kunnat göra, som du säger, mycket mer att man känner mycket mer.
Ja, i alla fall den scenen. De andra scenerna kring den kärlekshistorien hade också gått att göra bättre. Men jag vet inte, de försöker ändå slänga in lite grann. Att, fan, du är ju bara kåt liksom.
Ja.
Nej, jag tycker det är kul. Vi flyr, du kan bli drottning. Liksom,
att det finns. Jag tänker lite att det kan också vara att han står där och bara... Nej, men gud vad fånigt gjort av mig. Jag har tagit en kvinna... Och nästan fått henne att bli uppeldad. Det här kan jag inte.
Nej,
bara som en riddare kan jag inte stå för det här.
Nu räcker det.
Nu räcker det. Ja, det här var ju jävligt klantigt.
Ja.
Det är någon slags ånger och sen om det hur mycket kärlek
det är. Det hade varit en tolk, det hade också, ja. men återigen, då hade man kunnat få fram det på något sätt.
Men det är roligt
suga med på den karamellen liksom.
Robin Hood skulle vara jätteromantisk och rädda Lady Marion från diverse faror och sånt. Hon finns ju ingenstans att nämna, det är ju bara han och hans Merry Men här liksom.
Mm.
Så kanske därför han, eftersom hon är utraderad från den här, ja, den här versionen, så kanske han har ingen kärlek.
Jag läste en rolig trivia förresten om den här apropå Robin Hood, att vår bild av Robin Hood, alltså Prince of Thieves, hela, ja, men egentligen hela den moderna Robin Hood och berättelsen om honom,
ja,
har liksom flutit ihop med berättelsen om Ivanhoe på något sätt. Alltså, ja, det finns ju en gammal berättelse om Robin Hood från medeltiden mer eller mindre.
Mm.
Som innehåller vissa grejer. Men mycket av det här med den moderna Robin Hood, att han är en adelsman, han är förskjuten av sin far, han återkommer tillbaka från korståget, han slåss för kung Rickard. Mycket av det där har liksom kommit in från Ivanhoe. Jaha. Att de karaktärerna på något sätt har vuxit
ihop.
Ja,
det låter ju precis som samma
typ av grej. Så det är en sån här rolig effekt över tid, att under några hundra år så har karaktären Ivanhoe väl lite grann suddats ut kanske ur det allmänna medvetandet.
Men, och så har det blivit Robin
Hood
istället.
Men den har vuxit in som ett virus och tagit över Robin Hood-karaktären. Så att nu är det liksom de samma karaktär lite grann.
Ja, men, och det kanske är en intressantare karaktär att filmatisera, för att han är så osjälvisk i sina handlingar. Han stjäl från de rika och ger till de fattiga. Mm. Ivanhoe har ju bara den här, jag är en riddare full av ära. That's it liksom.
Ja, alltså, han har ju inte samma intressanta heller. Han ska ju bara bli förlåten av sin far lite grann. Robin Hood ska ju ut i skogen och alltså, det är mer som står på spel.
Ja, störta prins John och massa saker. Ja. Dricka mjöd i skogen.
Jag hade tyckt att, nu är inte Robin Hood som sagt med sig jättemycket i den här filmen, men det man väl ser av honom, uppfattar jag honom som väldigt självgod dock. Alltså lite så här liksom som hans karaktär.
Mm.
Det är det jag menar med att alla flyter samman lite. Alltså det har nog lite med regi att göra. Att liksom, nej, men du kan inte också gå med hakan liksom jättehögt här. Som alla går liksom jätterakryggade och super samma sätt. Liksom. Det skulle vara mer intressant om Robin Hood, nu när han har en så liten karaktär, hade haft en helt annan typ av energi.
Ja, verkligen. Däremot måste jag säga att de har hittat utseendemässigt en väldigt bra Robin Hood. Han ser verkligen ut som en sån här gammal typ, som han ser ut som Carl Bertil Jonsson ser Robin Hood, känns det som. Ja. Det är liksom verkligen den gamla bilden av hur Robin Hood ska se ut.
Absolut.
Jag initierade ju en idé om att vi ska hitta lite bra överspelscener, och vi har ju redan hunnit avverka några stycken. Är det någon någon mer som ni har? Jag har ett gäng här, men jag tänker att vi ska hitta den bästa.
Vadå ett gäng? Du sa ju max tre.
Ja, men 3-3-3 blir ju ett gäng.
Ja, det är okej, det blir ett gäng. Ett gäng.
Ja, alltså vi kommer väl inte runt Isaac, hur vi än gör. Det kändes som att ett tag vill jag bara nominera alla scener där han är med. Liksom, bara låta det vara där, att han måste ta alla pallplatser och bara lägga sig över pallen.
Jag har ju också den.
När du skrev det med, då hade jag precis börjat kolla där 20 minuter. Och så var jag så här, okej, men nu får jag börja liksom pausa och spela in lite klipp här. Sen så kände jag bara att, nu vet ni, jag hade filmat med mobilen lite, det här är ett klipp där. Det var ju typ 20 minuter långt. Alltså det tog liksom aldrig slut. Pausade liksom aldrig. Det kom liksom aldrig riktigt, för att det är ett sånt teatraliskt spel liksom. Men det finns ju verkligen.
Men det här är ju James Mason. Det är som om man vill knarka James Mason, så är det här det mest koncentrerade fixen man kan få, tror jag. Nu ska vi se här. Hej ho. Inte?
Now, a cursed dog of an accursed race. Do you see these scales?
Ja, jag hoppar fram lite.
Prison.
How can the god of nature make anyone capable of such cruelty?
You have only to pay the ransom.
I must seek help of others. So tell me, when and where must it be delivered?
Here, to be counted before my eyes.
My daughter, you must allow my daughter to go to York, and then under your safe conduct, and as soon as man and horse can return, the treasure can be weighed in your scales.
Your daughter? Oh, no, no, that's impossible. It's too late.
It's too late?
Yes, I took her to be your concubine. I've already given her to Brian Gilbert.
Yes! Ah, take it!
Take all you want. Take 10 times more. Make me a beggar in the street here. Pierce me through with your sword. Place me on your fire. But in the name of God, I beg you to spare Rebecca.
I have already given my word.
Yeah. Mästerligt teatraliskt. Alltså. Det är ju det, hur gamla skolan, hur de pratar. Det är så otroligt liksom fraserat efter att nå ut på en scen. Liksom.
Ja, verkligen, verkligen.
Det är ju lite som... Ja, men det är lite som att se mycket svenska skådespelare på film. Det är samma grej, att man är så här, oj, vad starkt. Ni går på så starkt liksom.
Alltså, det funkar ändå, genren för det mesta. Han funkar väl inte alltid och sådär. Men jag satt också och tyckte sådär... att oj, det här är ju bra exempel på överspel, och tycker jag, fast jag gillar det ändå. Jag tycker att prins John ska yla när han blir arg. Det är känsligt.
Och stora rörelser med händerna, och jag går igenom hela rummet här nu när jag pratar om det här liksom.
Ja. Ja, men jag har också en sån där jag egentligen, jag tycker det är så extremt överspel. Det är John Rhys Davies från The Buff som pratar. Jag ser om jag hittar en snabbis här. Jag kommer han pratar om att DeBracy ska få sin fru. Vänta, nu kommer det.
We only wish to inform you that it's a party of Saxons in the forest there below.
You know them?
Cedric of Rotherwood, the Lady Rowena, and the noble knight, Athelstan.
How large is the party?
10 or 11. The servants are not armed.
My good friend De Bracy, I wager that the hour has struck.
What?
It is time for us to deliver your wife. Your wife, De Bracy, is awaiting you.
Jag menar, de är ju kompisar. Varför måste han prata så högtidligt och upprepa? It's time for us to deliver your wife. Your wife.
Ja.
Det är väldigt kraftigt. Men å andra sidan så är det så här, ja, men det är skurken i en medeltidsfilm. Så att jag menar, jag växte upp med tanken att så pratade väl folk då.
Det är svårt att veta hur de pratade.
Det är svårt att veta, för vi var inte där. Men den förlåter jag. Min främsta nominering för överspel kommer från Sam Neill, som han själv då har erkänt att han förmodligen...
Det kanske är med på min lista också.
Ja, kanske. Det är väldigt kort ögonblick, men den är min absoluta favorit. Alltså. Det är när han...
Jag tror att det är samma faktiskt. Ja. Den är, ja.
Han ska försöka en sista gång här då, att försöka få henne. Och bara, vi kan ju dra till Palestina och kom igen nu liksom. Mm.
Make you a queen, Rebecca. Let us escape.
It's nothing but a dream. An empty vision of the night. How can you cast away all the bonds of your order only to gratify this passion for the daughter of another people?
There is a spell on me! Why did I wait for you, so willing to die in torture and agony? Why do I care?
Svårt att toppa.
Nej, den var med på min lista också. Det är synd. Han är överlag ganska bra, men det här är inte bra.
Nej.
Och det är också roligt att se kontrasten att hon spelar ju egentligen också sånt superteater. Mm. Alltså det är ju också så här, överspelar någon mening, men hon ror hem det, för det finns en sån energi i det.
Hon är teaterskådespelerska. Liksom. Jag tror Sam Neill är först och jag har ingen koll, jag gissar nu. Ja. Men jag tänker att han är mer van vid film, och så ska det bli lite så där extra melodramatiskt.
Ja, men precis, men hon spelar ut fruktansvärt mycket, men hon sätter det liksom. Det är som att hon har tonträffen, alltså, och han börjar sjunga falskt liksom. Hon försöker vara på samma liksom.
Hon måste ju matcha honom här. Ja. Hon kan ju liksom inte, men jag vill fan sno den där. Why do I care?
Why
det är ganska
care?
Ja.
Ja, det är underbart.
Ganska nice catchphrase liksom. Why do I care?
Har vi någon mer? Vi har haft knytnävsduellen. Vi har haft Put a Spell on You, som jag döpte den till. Vi har inte pratat om Narren Wamba någonting.
Nej.
Som är svår att placera i huruvida det är överspel eller inte, eftersom det är karaktär som ska vara så kanske. Men han har några stunder.
Jag hade den med henne och den här Wamba, alltså, eller vad han heter, den här fulen, narren.
Ja.
när han kommer in. Det är ganska tidigt. Han kommer liksom in och de ska prata om den här riddaren som de inte vet är Ivanhoe, du vet.
Just det, ja.
Hela den grejen, där tycker jag det var jävligt cringe där, för den scenen är så lång också. Just alltså det är lite det här, de står där, man bara, inte ni vänner? Eller liksom, jag vet inte. Den hade jag.
Den borde komma direkt efter en annan pratscen, för det är så de har lagt upp. Ja, här har vi det.
Wait, I release that come back again. There, are you frightened now?
Tell me at once, who was the mysterious knight? Who was he? Oh, woman, please don't play games with me. What did he say?
His voice could not be heard. His face, his eyes, his nose, his mouth could not be seen.
Why?
He wasn't there.
Oh, woman.
Gone into the night. The good night. Gone into the good night. I think it best.
Best?
Would not Ivanhoe, if he were here, would not Ivanhoe be jealous? Brave new champion.
He would have no reason. I am faithful to Ivanhoe.
What if Cedric marries you to the noble hog Athelstan?
Never.
He will insist.
And I will refuse.
Men är han... Jag menar, okej att du är narr, men du känner ju den här personen. Måste du vara, måste du vara on hela tiden?
Ja, men det är lite det. Och sen är det, men det är nog mer liksom själva blocking, eller liksom scenanvisningarna här. Ja. Liksom han håller, hon håller fram sina händer, han kommer och tar dem, och så dansar de runt i en liten ring medan de pratar. Och sen så går de och liksom tar upp hela armen mot himlen i en stor liksom sån här regnbågsgest när han pratar.
Alltså, det blir ju inte mer teater än så.
Det blir inte mer teater.
Det är så oerhört mycket liksom, ja, nytt tonfall för varje replik och en ny rörelse mellan varje grej.
Det känns som att han försöker göra ett CV av den här filmen. Alltså, skådespelaren
som har jag bara två scener? Åh, jag kan göra.
Titta på den här så ser ni mitt range.
Och där blir hon också lite sån här... Ja, men som sagt, återigen, jag tror att det är lite regi, och det är liksom jag det här är inte riktigt min genre av film, alltså som jag
gillar.
Det är de här monologerna, liksom skulle jag själv få det på ett manus så skulle jag vara lite så här, hur fan ska man göra det här på ett bra sätt?
Ja.
Into the night. Ja. Alltså
men det är också så man tänker så här, ja, men han kanske, George Innes heter han som spelar Womba. Är det liksom, tror han att han gör sin livsroll här? Liksom, eller, för att han har ju inlevelsen om att så här, det här är bra grejer.
De är tränare för att spela Shakespeare på en teaterscen.
Ja.
Och
det här är ju inte
och
det.
Och får de chansen så går de ju loss och gör det.
Ja, precis.
Och jag tycker att det är på gott och ont. Jag tycker alltså Womba är ju en enerverande karaktär. Jag tror att han har varit enerverande hur man än spelar honom.
För att kanske.
Det är liksom, vad kul med en narr som håller på att fåna sig. Ah, det är liksom 90% chans att det är ganska jobbigt, precis som det skulle vara i verkligheten.
Ja.
Men jag tycker han ändå har en bra... Alltså han har en tonträff. Han spelar inte falskt på det sättet som Sam Neill gör i den scenen.
Nej, det gör han.
Han ska ju vara en sån teaterclown.
Han spelar teater, men han spelar bra teater förutom att man inte njuter av det.
Mm. Ja, det är mer karaktären i sig som är överspelet i sig. Det är inte så mycket skådespelarens fel.
Nej. Men han har några scener där han blir lite rörande. Jag får med när han byter plats med Cedric och går ut därifrån och han förstår... Att han ska dö nu. Ja. Men han är också lite narr och lite i sin låtsasvärld. Där är det ganska gripande.
Ja, det är
gripande.
Lite finstämt. Jag tycker det.
Den är den bästa scenen, tror jag nästan.
Ja, jo, men det är sant. Det finns lite sådana stunder där han faktiskt kan vara lite mer human.
Och den kanske förhöjs lite av att han har fjantat runt så mycket. Och där kommer verkligheten plötsligt in på honom. Sådär. Så att det finns något fint med narren, men han är ganska...
Alltså, tips och tricks till alla där ute som vill ha en skådespelarkarriär. Spela över som fan och sen ta ner det.
Det blir starkare.
Ja, men det här är också, jag minns även som barn när jag såg den här filmen med så här okritiska ögon, så tyckte man att narren var lite jobbig. Alltså man gillar inte hans scener för att han är sån... Ja, men han är... vuxen människa som håller på som ett barn och fånar sig liksom.
Kan han inte ta någonting på allvar? Det är bara där när han tror att han ska dö liksom. Men typ, de håller på att bli överfallna i skogen och han är bara så här, oh, welcome gentlemen. Ja. Man är lite så här, fan, kan du inte bli rädd på riktigt? Dö för fan.
Ja,
lite störigt.
Han ger ett litet obehag. Jag tycker att det är lite som clowner, eller lite som när en vuxen ska spela ett barn. Det är lite så här.
Precis. Det där kan inte vara du, så drop it. Liksom.
Men den känslan hade jag nog fått även i verkligheten av det. Alltså även en helt korrekt realistisk spelare som där hade jag nog fått den känslan av.
Liksom. Ja, verkligen. Det är, bara, det är bara obehagligt.
Som ska dra medeltida skämt och ordlekar för mig och dansa runt. Liksom.
Ja, jag har jag tänkte på ett ställe också där på tal om det, när narren och The Black Knight har blivit gripna av de här rackarna då. Robin Hood och hans Merry Men. Det är den här stämningen när Broder Tuck ska få vatten på sig och grejer. De är så jävla merry.
Ja.
Och det har jag lite problem av med. Nu ska jag se om jag hittar det. Men det är 56 någonting kanske. Ja, här. Broder Tuck är bakis såklart. Mm.
Perhaps a pious taste or two of our sacred wine.
Do you think you're in suitable condition to give a service in combat?
Hissing here, no. There is a weakness here. I don't know. Yes, they have both passed away. I am ready.
Var humorn så låg på medeltiden att vatten på huvudet orsakar ett haha. Det är sådär Merry Men-känslan att de skrattar i grupp. Alla har samma humor.
Och det här manliga skratt, man lutar sig bakåt. Ja. Ja, från magen. Ja.
Vatten på huvudet så dråpligt.
Ja.
Ja,
ja, men det är ju lite så här känslan. Det är ju också där Robin Hood ska vara med i filmen. Hur mycket tid har vi att etablera allt med Robin Hood och hans Merry Men och deras alternativa livsstil? Ja, ungefär 30 sekunder liksom.
Ja, okej. De får stryka Little John. De bara, ja. Where is Little John? Nej. He's not here. Okej, okay, bra. Då går vi vidare.
Will Scarlet, nämn honom i replik.
Han är inte heller, nej, ingen är här. Jo, Broder Tuck är, han kan komma bakis. Det är okej. Okay.
Han får stå för allt.
Vi behöver honom för slagsmålsduellen sen. Ja, det är väldigt, ja, de stoppar verkligen in Robin Hood. Det är lite lustigt.
Mm.
Ja,
vad det är ju en väldigt viktig del av det där Robin Hood, att det är inte bara ett gäng sorgliga banditer som sitter i regnet i skogen, utan vad roligt de har. De var så kul.
Avslappnat.
Ja, visst, de rånar folk, men de gör det på ett lekfullt sätt. Och
bara för att du har förlorat all din egendom kan du inte ha, gör inte att du inte kan ha kul, precis, i skogen med, precis, med dina kompisar.
Att vara rik köper inte lycka faktiskt.
Nej,
det vet ju vi idag tack vare dem.
Ja, det är tack vare Robin Hood som vi har förstått att rikedom är inte lika med lycka.
Exakt.
Well, utom lesson
för
taught.
De fattiga som ska få pengar.
Ja, för de blir skitglada.
De tackar nej. Nej, jag har lärt mig.
Nej. Lycka.
Hör hur skratten ekar från skogen. Varför skulle jag vilja ha pengar?
Oh, herregud. Ja, finns det någonting mer vi kan avverka här? Jag har inte pratat så mycket om prins John. Jag tycker det är en fruktansvärt bra prins John i den här. Han spelar över också. Men
man vill väl det lite.
Han ser ut som prins John.
Ja, det gör han.
Han ser ut som en svagare bror till en starkare.
Det gör han verkligen. Och det är roligt att han har så enastående dåligt pokerface.
Ja,
man förstår, du kan inte vara kung. För en kung kan inte ha så ansiktsvårt. Han blir lite rädd, så skälver det till hela ansiktet. Så det kan inte vara kung. Då förstår man direkt.
Ja, eller
det där är inte en maktmänniska som...
Nej, verkligen inte. Ja, nej, men som sagt, det finns inte så mycket bakom kulisserna för filmen vad jag vet, men har du något mer, Ola?
Ja, alltså, jag har lite mer sån historisk rörelse. Det handlar ju om judar här, och tydligen så fanns det just kring den här perioden när boken skrevs en det fanns väl en allmän så här medborgarrättsdiskussion. Det här är ju ungefär tiden när slaveriet har avskaffats i Storbritannien. Alltså det var, det är liksom, de var ganska långt framme, och de diskuterade också judars rättigheter och sådär. Det kan man ju, jag tror inte det var från typ 1870-tal som judar fick fulla medborgerliga rättigheter i Sverige. Sådär. Så det satt ganska långt inne.
Så och när kom det till Storbritannien, sa du?
Alltså den här boken är ju skriven, jag för mig att det är så här början av 1800-talet precis.
Okay,
Så det är liksom jag tror inte jag vågar inte säga rättigheter och år och så, men det var en diskussion som fanns. Så det här är liksom också en samtidsgrej med att kolla vad dåligt judarna behandlades, och det här borde vi prata mer om ungefär.
Ja, det är lite lustigt att tänka på den här som samhällskritisk, men det
jag vågar inte säga hur mycket den är kritisk, men det finns samtidigt, det handlar både om skottarna och det handlar också om judarna i början av 1800-talet sådär.
Ja.
Så att det är inte bara en massa så här medeltidskitsch som han har bakat ihop, utan han handlar om grejer som var viktiga då. Men det är väl också någonting att det är ändå det funkar ju hela det här med motsättningen mellan etniska grupper och intolerans och hela den diskussionen. Alltså det lever ju väldigt bra som teman. Och så visst tycker jag att filmen åldras jättebra, för att inte tala om att den åldras bra från 1800-talet.
Ja,
alltså
det är verkligen.
Du bara byter ju judar mot muslimer och du byter liksom saxer och normander mot andra så här polariserade grupper som inte står ut med varandra, så det funkar ju svinbra.
Det kanske är det som är lite deprimerande, att det temat håller så bra.
Ja, det är det.
Liksom, det är samma
ingen
grej.
Jävla skillnad.
Ja, men så är det verkligen, och det är också korta spiken i början där om att de här grejerna kommer på nytt hela tiden, och det känns ju verkligen.
Det är en snygg touch. Jag gillar den första lilla pratan.
Absolut. Och att den också. Det finns också en ton av, visst det här är ett sagoäventyr, det här handlar om bold knights och så, men temat, tro inte att vi har lämnat det här bakom oss.
Nej, för det hade vi.
Nej.
Här är lite.
You're about to see a story of bold knights and beautiful maidens, a story of love and hatred and prejudice. Though our story is old, the love, the hatred and the prejudice are ever new.
Ja, den är snygg. Jag gillar den. Ja, jag får lite chills när den kommer där.
Ja,
men det var här jag tyckte liksom, jag bara, men det finns liksom det här kan potential bli något. Ja. Här.
Mm.
Och det får jag säga.
Ja, men jag tycker också, jag tänkte så här, men håller den här? Det var ju därför vi valde den. Martin var ju helt övertygad om att den här inte skulle hålla, och jag såg paniken i ögonen på honom när han förstod att han var tvungen att se den här filmen. Varför jag tror att han egentligen inte är. Han sa att han var lite sjuk.
Ja,
och
han
att
är lite
borde
sjuk
ses.
Här nu, ja. Precis.
Han är lite sjuk över tanken på att behöva se Ivanhoe. Jag tror att det är därför han inte sitter här och pratar. Men jag var lite osäker, och jag är fortfarande osäker om jag ska vara ärlig. Från att ha suttit och tittat på den och pratat om den. För att den är, som du säger, det är stunder där det är så här, och som du, och ibland är det bara så här, men fan, kom igen nu. Det är liksom. Det är överspel kontra bra story kontra dålig story. Bra strukturerad story, dålig strukturerad story. Det är som ett mishmash, verkligen.
Jag kan känna så. Jag är också lite kliv. Ska vi gå till frågan?
Jag tycker det, för jag tror att vi ligger där nu. Jag har faktiskt inget mer. Om ingen annan har något de vill tillägga eller något klipp.
Alltså jag bara, jag vet inte. Det är sånt där som historienörda skulle man. Men nej, jag vet inte. Det är dåliga stridsgrejer.
Ja, det är det.
Konstatera. Ja. Men det är väldigt vanligt, om jag säger, så det gäller inte den här specifikt. Men det är liksom slående att deras rustningar aldrig fungerar i såna här filmer. Det är sån här slående som nörda ska hacka på. Men det gör de verkligen inte. Och det blir så konstigt också med någon sån här turnéspel. Ja, ni får hugga på varandra med svärden och använda klubbor och allt vad det där är. Ja. Det är rimligt förutsatt att rustningen fungerar. Sen får man se en massa exempel när de hugger med svärd som går rakt igenom rustningarna. Ja. Då kan ni ju inte göra det som sport.
Nej, var alltså, inte poängen med att vara riddare? Det är typ som att stoppa in en stridstank på slagfältet. Alltså det kommer någon som är så garderad och bara dom, liksom dundrar in. Att liksom du kom inte igenom den rustningen. Nej. Var det inte det som var poängen med att vara riddare?
Jo, det är klart. Och sen är det klart att det finns svaghet i dem, men på film så är det väldigt sällan som man orkar acceptera att okej, någon har rustning på sig, då slåss man på ett annat sätt. Då kan vi göra andra grejer med det. Då kan det vara coolt. Aha, du är osårbar där, då måste jag hitta ett annat sätt. Och det är ju jättekul att se, men gud vad det är sällan det är någon som orkar bry sig om det.
Ja. Bästa, och då menar jag mest komiska stridsscenerna mellan riddarna, det står Excalibur för, från 80-talet. Där är det, de är så klumpiga, och jag tror att det kanske kan vara mest. Alltså typ så här korrekt skildring av riddarslagsmål.
Jag tror att det är det. Och det kan vara så att folk har sett och tyckte, nej, men det
så här ska det inte se ut. Nej, bara, det är så det ser ut.
Ja, precis. Det finns någon där de ligger och krälar på varann.
Ja.
Och de liksom försöker hitta någon spricka i rustningen. Och de kan sitta och hacka.
Men är
eller
det inte
och så
den
där.
Här The King eller vad den heter? Eller vad heter den?
Den heter Excalibur. Handlar
för att jag såg ju den här med, alltså jag är så dålig på namn. Men den heter typ The King. Alltså med han, alltså Robert Pattinson är ju med.
Vilken är det? Kommer den nyligen?
Ja, men ganska nyligen. Och då är det också en scen, alltså jag måste nästan kolla här för jag kan inte bara slänga ur mig så. Men där är det att de har någon sån fight och den håller på ganska länge och de liksom krälar i leran. Alltså som så här, allting ser tungt ut, det är klumpigt. Det är absolut inte liksom glamoröst på något sätt. Eller smidigt, alltså allting det, och då, där kände jag när jag såg den scenen att så här, det här var antagligen så det var.
Ja,
inte att man står och svingar ett svärd och får in en, liksom en snygg hit, utan det är verkligen det här, någon dör för att de får någon liten kniv liksom i halsen. Alltså det är verkligen...
Ja, just det.
Jag får kolla upp det där.
Ja, men det är mycket sådana knivar och sånt är ju också, det kanske var obehagligt i en sån här film, men det är ju mycket liksom trycka ner någon på marken och sen så här sticka in en kniv i ögon, springa.
Ja, precis.
Det är mycket sånt och det är ju liksom väldigt dramatiskt. Mm. Mer dramatiskt än skära någon i magen med ett svärd, precis, som du absolut inte har någon chans att lyckas med.
Nej.
Det är ju typ tyg nästan skydda mot. Liksom.
Ja.
Men,
men den heter The King från 2019.
Precis, ja, precis. Mm. Där tycker jag det är en riktigt bra fight. Men den är också lång och det är liksom så här, man bara, vad fan.
Men jag tror att det har blivit, det är väl mycket som har med, egentligen allt visuellt har ju blivit bättre på film. Och
det ska vara mer autentiskt. Och, ja. Ja,
mm. Och det, egentligen är det taskigt att ge sig på den här filmen, för i sin tid så är den inte enastående, orealistisk. Nej. Eller någonting sånt. Det är väl bara det där om man ska tänka, håller den som action liksom, håller den som kul för 10-åringar att se våld liksom.
Alltså den är ju 2 timmar och 15 minuter. Det håller inte alltså.
Ja, men vi går på frågan och så får man motivera hur man tänker. Vi börjar med Tind.
Ja, precis.
Håller den?
Den håller inte.
Nej.
Gör den inte.
Och har du någon motivering eller hur
den är för lång, ja. Den är lite för gammal. Den är, alltså absolut, jag förstår allt det här och det är ändå, den är ju liksom över 30 år nästan. Eller liksom.
Ja, 82. Ja. Den är gammal som mig.
Ja, ja.
Typ, nästan.
Men du håller ju fortfarande.
Jag håller.
Men, så att jag har inte med det. Precis.
Nej, vad skönt.
men jag vet inte, den, man fastnar ju liksom inte. Och man har kanske blivit bortskämd liksom, på senare tid och med nya filmer och så. Men jag kommer inte orka traggla mig igenom den här igen. Liksom.
Nej, nej.
Så känner jag.
Det är väl väldigt rimligt, tycker jag. Ola då?
Jag säger att den håller.
Ja.
Och det, är väl, det finns väl viss mått av sådär nostalgi och jag förlåter vissa grejer. Jag tycker att den har kvaliteter. Det är sådana grejer som dramat mellan Gilbert och Rebecca. Det är en intressant touch på det.
Mm.
Jag tycker att det är mer drama än man alltid får i... Alltså, du kan prata om moderna filmer, ofta mycket sämre drama än så.
Mm.
Ofta en ointressantare skurk än någon som blir så förälskad att han förstör hela sitt liv och sen bara väljer att dö för. Alltså, det är liksom, det finns en mognare touch på det. Det finns sådana grejer. Och det är också att han får fel shape på slutet och att det är bara så det är. Jag tycker också att det är en sån här sak som många har svårt för med den här filmen. Som jag tycker, ja, men det är ju briljant. Liksom.
Det är bra. Mm-hmm.
Och det finns fler grejer i det. Och sen så tycker jag också, men det är också för att jag är lite så här stofil och historienörd, att jag tycker det är kul att den är gammal, att man får se medeltiden, inte med våra ögon, utan filtrerat genom 1800-talet, som jag sa.
Mm.
Och att det må vara fel, och ibland är det helt medvetet fel om man struntat i hur det var egentligen. Att det är en rolig resa.
Ja.
Att det är liksom 1800-talsbildet av hur en riddare skulle vara enligt medeltidens normer. Så att det liksom ligger många lager av levas in i någon annans någon annan tid. Så det blir kul på det sättet jämfört när man bara går och skildrar medeltiden med våra ögon, som kanske typ Kingdom of Heaven eller någon annan sån där som är... Så här anser vi att det var på medeltiden. Nej, men så här ansåg vi att folk på 1800-talet ansåg att det var på medeltiden.
Ja,
det känns lite fånigt att vara sådär, men just när jag pratar om stridsscener, där har jag svårast för det. Just för att jag minns det som en scen som jag sa, som jag såg som barn och tyckte det var tufft när de slåss. Och nu ser det ut som plast och dålig teater och stora svingar av folk som har... Ja, men de håller en plastpinne på en teaterscen och tänk inte på att det ska gå fort. Du har all tid i världen. Jag står och håller min sköld och väntar.
Ja.
Så. Men jag tycker att det håller. Jag tycker Olivia Hussey är jättebra och jag inser att jag förlåter väldigt mycket när jag säger att den håller. Men det jag tycker man ska se.
Tack för den. Om jag bara skulle se det ut ur nostalgiskt perspektiv så skulle jag säga att den håller, men eftersom det är lite ointressant och irrelevant egentligen, för det säger ingenting om filmen, så tar vi bort det och sidosatt, så kommer jag säga så här, att jag ser väldigt mycket problematik i den, och jag menar, det är ju en tv-film. Så att det känns nästan lite orättvist att behöva jämföra den med den tidens andra filmer också, med tanke på att det var en annan budget och en annan sorts liksom kultur kring tv överhuvudtaget. Det var ju lite smutsigare liksom.
Det kan man också säga, det fanns ju genuint bra filmer 1982 vad det gäller. Alltså, det är inte som att alla filmer var tekniskt på den här nivån. Excalibur är ju från samma tid. Den, det är ju skitfina bilder och rustningar och stridsscener. Det, det är inte sådär 1982, det är en helt annan värld, utan det är mer tv 1982.
Ja, det är tv 1982, det är det verkligen. Och, men jag tycker att det är en bra tv 1982. Alltså, det här är ju liksom, det här är ju asmäktigt 82 på tv. Men, men det kan man inte heller säga om den håller nu, för det är ju inte rättvist heller. Jag kommer säga att i och med att det här är en så rolig, det är en så rolig film för att det är, svenskarna är helt besatta av det här på nyår som en nyårstradition. Och jag har ju också en tradition i den här podden att döma på ett visst sätt, så kommer jag följa traditionen och säga att den håller. Men jag är fullt medveten om, jag är fullt medveten om problematiken i, som filmen har. Men jag, i grund och botten så försöker jag alltid säga så här, håller den, blir jag underhållen? Och jag blir det. Jag skulle faktiskt rekommendera att istället för att se den här på nyårsdagen så ska man sätta sig några goa vänner och dricka några bärs och sitta och titta och ha lite mer som en relation till filmen, som att man kan ha lite kul med den. Framförallt när det kommer till alla roliga överspel och alla dramatiska skådespelerier. Då tror jag man får ut mer av den, att man ska sitta och gotta i sig den själv med en bakispizza på nyårsdagen.
Vi kan nog enas kanske om att man kanske kan kolla lite klipp från filmen. Typ best of eller något sånt där. Då kanske den håller lite som liksom, ja,
fördel, ja, alltså just fördelen som bakfyllefilm är väl att man kan ha den på.
Ja.
Och man är ändå då, inte så engagerad i något annat.
Vi möts där. Den håller i liksom, man kanske kan kolla mobilen lite ibland. Gå till kylen och hämta en bärs utan att liksom hela världen går under.
Ja, men precis. Man behöver inte vara, det behöver inte vara liksom pausa.
Nej,
men
precis.
Det är mer den här umgängesgrejen. Men jag tänker, istället för att ha traditioner att man ska ha ont i huvudet och vara bakis och käka pizza och känna sig onyttig och associera det med den här filmen, så skulle man kunna bryta trenden och välja en annan tid på året och se den när den ändå ligger på Viaplay eller något sånt, och se den i en annan kontext, och så kanske man har lite roligare.
Kanske inte en fredag, men kanske en tisdag.
Exakt!
Alltså så.
Ja, gör något sånt av det. Varför inte? Ja, men 2-1, den håller. Hade Martin och Fanny varit där så tror jag att den hade blivit dömd att inte hålla. Men de är inte här.
Jag kan prata för Martin också, så att det blir väl...
Ja, vi kan säga att det blir oavgjort bara för rättvisans skull.
Nej, absolut inte.
Nej, den håller. Okay.
Jag tycker man måste hålla på formen. Kommer man inte hit, kan man inte släpa sig
hit. Det är sant, den håller. Jag har i alla fall varit Erik Broström, för att citera och frasera som Martin Sonneby brukar göra. Du har varit Ola Arell och du har varit Tint Sonneby. Och det här har varit Håller den. Gott nytt år nu allihopa. Ja. Vi ses i framtiden. Vi ska se en film till nästa gång, och vi vet inte vad det är just nu. För att vi har inte bestämt någonting. Har du någonting? Du har makten att bestämma, Ola. Du brukar inte bestämma så ofta.
Jag är inte så glad i det ju. Jag har ju noll.
Nej, det skulle vi ha förberett. Men det får bli en kär överraskning vad det blir nästa avsnitt. Hej då allihopa.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.